Hej, jag heter Leo Deitken. Jag är 18 år gammal och har huvudsakligen gått på fotboll.
Hej, jag heter Annika Larsson. Jag är 18 år gammal och jag gillar att köra cheerleading på min fritid.
Hej, jag heter Miriam Bahadi. Jag är 17 år gammal och på min fritid gillar jag att träna på gym.
Jag heter Caroline Berg. Jag är 17 år, tränar konståkning och rider. Det är vi som gör den här podden och här kommer avsnittet.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av vår podd. Idag ska vi prata om ett mycket viktigt ämne, psykisk ohälsa inom sport. Sport är oftast en källa till glädje, gemenskap och fysisk hälsa till den aktiva. Men bakom kulisserna kan det se annorlunda ut. Pressen att prestera och förväntningarna från tränare och föräldrar kan leda till stor stress och psykisk ohälsa. Faktorer som inte alltid får samma uppmärksamhet. I det här avsnittet kommer vi utforska de här utmaningarna och prata med experter, tränare och ungdomar för att få en djupare förståelse av problematiken. Vi kommer att diskutera tecken på psykisk ohälsa och vara medveten om och hur man skapar en hälsosam stödjande miljö inom sport.
Ja, men för det första kan vi konstatera att idrott är generellt väldigt viktigt för ens välmående. Och vi behöver ju ofta ha någon idrott eller typ av aktivitet som vi håller på med för att må bra. Det är väldigt bra att ha en idrott eller hobby vid sidan om skolan eller studier för att det minskar ju stressreduceringen och förbättrar stämning hos en själv och i laget man idrottar med. Och när man är aktiv så frigörs det ju endorfiner, om man ska vara lite detaljerad, vilket gör att man känner sig liksom glad och att stressen minskar och man förbättrar humöret.
Psykisk ohälsa kan man ju se i olika former. Alltså det är inte bara ångest eller typ depression, utan man kan ju se ätstörningar och stress, det vi pratat om i tidigare avsnitt som sagt.
Mm.
Men ätstörningar är nog den större delen som jag har sett runt omkring mig i alla fall, eftersom att jag jobbar mycket med tjejer och så man ser ju, eller såklart så har ju killar också ätstörningar, men jag tror man märker mer på tjejer eftersom att de är öppna mer nu. För att man pratar mycket mer om det. Vi har pratat mycket med föräldrar om det också. Att säga till om man äter tillräckligt innan träningen. Eller om man dricker tillräckligt innan träningen. Mm. För att annars, det är självklart att man ska ha tillräckligt med näring innan träning. För annars så kommer man inte kunna träna.
Nej, precis.
Och det leder ju bara till ännu värre. Liksom. Alltså, om man inte kan träna så kanske man bara mår sämre och sämre.
Mm.
Och det gäller ju inte bara fysiskt då.
Nej, men det var vi inne på också, att så här, det är nog störst bland tjejer också lite mer, var lite mer utseendefixerade. Ja. Att man är inne på om hur man ser ut hela tiden. Och,
ja.
Och att som jag tror, jag gissar, nu gissar jag bara, men som cheerleader att då är ju också, tror jag, vikten kan vara ganska en del av sporten.
Jo, och alltså det påverkar speciellt också. Ja, speciellt de som är uppe och flyger.
Precis, alltså, det var det jag tänkte på.
Och det kan man ju se mycket. Alltså det finns ju många större i USA som man har sett, alltså som flyger. Som var alltså vid en så här jättetunn ställe, alltså så här med kroppen då. Men sen så ser man dem gå upp i vikt och så ser man kommentarer på sociala medier. Om att oj, den där personen har gått upp i vikt. Gud vad annorlunda de ser ut. Mm. Men de mår ju samtidigt mycket bättre.
Mm.
Alltså fysiskt av det. Och sen så kommer ju ätstörningar alltid finnas i ens huvud. Jag har ju mött på liksom alltså flera tjejer som har ätstörningar och inom liksom det jag jobbar med, och det är ju svårt att, alltså så här, oftast när man ska käka med varandra, då kan det ju vara svårt för många.
Just det.
Att äta antingen framför någon eller att ta det lugnt med maten, eller att liksom, för oftast kan du det se som en väldigt stressig grej.
Mm. Om det blir triggande.
Vissa kanske äter framför dem och sen så spyr de upp på toaletten senare.
Ja, exakt. Alltså det kan vara helt
Det är helt ju, det är ju verkligen extrema.
Det är någonting man kan gömma.
Ja. Det är de här stereotyperna typ att de ska vara smala. Att de behöver det typ.
Ja, och sen
de
också
blir någon sorts norm för hela gruppen.
Ja, precis. Och sen är man är hela tiden inne på sociala medier och kollar på andra och jämför sig. Och då sa vi också att det ofta är ju såna här bilder på många redigerade.
Ja, verkligen. Och, så här, gymnastik har jag sett. Precis. På typ TikTok har jag sett så här, bilden på fotografen som fotografen tog och bilden som den här tjejen la upp. Ja. Och det var så här, någon gymnastiktjej som var jätte så här, trendig och så här, snygg och det man vill att det ska vara. Och man såg liksom att det var så här, inåt midjan.
Ja,
och,
precis. Ja, rumpan var lite större och liksom så här.
Det är så sjukt att man ska göra så. För grejen är, det såg inte ens såg, alltså hon såg normal ut.
Ja, hon såg alltså jättebra ut.
Och hälsosam ut liksom. Precis. I första, och sen så redigerades det ju ut som att man är, alltså det är liksom ett ouppnåeligt grej.
Precis, och då
det blir ju liksom en sån här förebild för alla andra då.
Ja, ja exakt, och sen kollar man ju såklart också bara på bilden som hon, den här gymnastiktjejen la upp. Man kollar inte på fotografens bild ofta.
Nej,
för
verkligen.
Det är ju som att antagligen har den här tjejen många mer följare än fotografen. Ja. Exakt. Så då är det den bilden man jämför sig med, vilket som är redigerad. Mm.
Och det är det också hon vill visa till sina, alltså följare.
Precis.
Eller han, alltså det spelar ingen roll, men att det, de lägger upp i det de visar. Ja. Och det är det som är, blir den här förebilden. Och,
ja. Och det är ju vad säger man, det är ju ouppnåeliga kroppsideal som inte ens, som är jätteohälsosamma.
Som inte ens de själva kan uppnå.
Nej, precis.
Alltså utan kanske att ta bort några revben.
Mm. Exakt.
Alltså, det är verkligen.
Och ingen kommer ju till den nivån om man ska behöva operera bort revben för att alltså så här.
Nej, det är verkligen bara sådana som så utseendefixerade som gör det.
Och
det får ju de göra om de vill göra. Alltså så här, det är ju inga problem med det, men det är fortfarande så här.
Det kan vara
inte
triggande.
Varje person kan inte göra det.
Nej, precis. Ja.
Och ha det som typ en idealkropp, det är ju bara fel.
Det är, bara, det är, inte det är jättefel. Mm. Verkligen.
Den ideala kroppen ska vara den hälsosammaste kroppen.
Ja, verkligen. Alltså man växer ju upp med sin egna kropp. Den kommer ju vara så i resten av ens liv.
Ja, alltså, man får vara nöjd med det. Och man får se till så att man är hälsosam. Ta hand om sig själv istället för att utsätta sig själv för faror som ätstörningar.
Och det kan ju, det är ofta så blir det ju alltså ätstörningar utan kontroll. Alltså det är oftast man inte är medveten om det först.
Nej.
Oftast kan det ju vara liksom att okej, jag ska kolla mina kalorier. Sen så ska jag träna mer, jag ska äta mindre. Mm. Eller det finns ju många olika typer av ätstörningar. Det kan ju äta, alltså att man äter massa och sen så låter man inte sig själv äta igen. Alltså det finns så många olika typer.
Det ser så olika ut för alla.
Ja. Och då, och vissa, jag också såg så här någon på dans, så var det så här, ja du kan inte ha en ätstörning för din kropp visar inte att du har en ätstörning. Och det
är
helt så triggande.
Det där är också sjukt.
Att det, för det är så här, men det är fortfarande psykiskt. Alltså så här, även om min kropp kanske inte visar det, jag kanske hade det för flera år sedan, men att även fast min kropp inte visar det så kan det vara så att jag fortfarande har de psykiska liksom spökena.
Ja.
Och då pratar inte jag utifrån mig utan så här, utanifrån en annan person. Typ.
Precis. Så, alltså det är flera som upplever det. Så.
Ja. Alltså det är ju så sjukt att också att man går runt och kommenterar på varandra. Alltså, så här,
ja, det där är galet.
Alltså jag har ju till exempel fått höra typ så här från min farmor så här, gud vad smal du är.
Mm. Ja, men verkligen.
Och det är så här, visst, de kan inte rå för det, för alltså, de har väl växt upp med sina kroppsideal och de tycker att det är en kommentar.
Ja, de tänker ju det som en positiv grej. Att så här, ja men nu kommer man ju bli glad av det. Mm. Och de tänker inte riktigt, alltså jag tror inte alla tänker på att det kan ha konsekvenser.
Då börjar man tänka på det här att oj, är jag så smal?
Mm.
Så att folk liksom märker och påpekar det. Och det kanske inte blir liksom så här, tack. Alltså så här,
nej.
Det är väl så oftast typ, jag tänker med typ sådana grejer så här, angående kroppsform allmänt.
Mm.
Man kanske inte känner sig trygg överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och om man är för normal, om man är för stor, det är vart som helst så blir man kommenterad.
Ja, verkligen. Det är vad man än gör. Man kan inte göra
kommentarer
någonting
om ens kropp. Det är bara låt folk vara.
Ja, ja speciellt sett hos killar också. Alltså killar som går till gymmet, inte går till gymmet. Alltså så här, tränar eller äter mer eller äter mindre.
Ja, verkligen. Ja, det är ju verkligen inte bara för tjejer som det är.
Alltså jag har ju pratat med killar om det som tycker så här, men gud, jag är ju pinsmal. Så här, varför inte jag så här stor och stark som de alla andra är? Och jag borde ju gymma mer. Och sen så finns ju de som kanske gymmar mer men inte uppnår det de vill uppnå. Och det finns ju så många kroppsideal hos grabbar.
Mm.
också som jag har sett där, som är steroider som man inte kan uppnå.
Och det är också det här bilderna på sociala medier som man återigen jämför sig med. Och så är det ju killar som har tagit doping eller steroider för att uppnå de här, den här kroppsformen som de vill ha.
Ja, man kan säga att det är liknande situation som i Kina, bara att istället för operationer och liksom ätstörningar så blir det istället steroider.
Ja, och, men det, absolut.
Och man mår ju inte bra av det heller. Liksom.
Nej, men det är ju man ju med något som är omänskligt. Det är ju fusk.
Ja, det är...
Och sen träna liksom, vad blir det, 10 gånger i veckan. Ja.
Det är ju inte heller hälsosamt.
Nej, man måste låta kroppen vila för att kunna återhämta sig.
Och så mycket tid som det tar. Det blir... Det går ju inte. Det är inte hälsosamt.
Nej, det är verkligen en ouppnålig grej. Och det kan ju finnas i olika typer av förväntningar från typ samhället.
Mm.
Alltså att man ska vara smal och man ska ha en stor rumpa och man ska ha stora bröst. Man ska liksom vara som tjej. Mm. Sen så som kille ska man vara, man ska vara stark, man ska gå till gymmet, man ska vara välbyggd. Ja. Man ska vara lång.
Ja. Idealet är ju liksom att man ska vara bäst.
Ja, exakt.
Och det går ju inte. Det är alla kan inte vara bäst.
Det finns, alltså sådana ideal funkar liksom inte. Alltså i verkligheten.
Nej. Man får bara ta in det och tänka att man är verkligen fin som man är. Och att det går inte att jämföra sig med de här redigerade bilderna som finns på sociala medier överallt.
Det är ju lättare att säga det än att förstå det själv. Ja, men jag tror att man måste typ manifestera det och säga det till en själv
hela nästan varje dag.
Också att man säger det till varandra. Ja. Alltså speciellt inom sporter, att verkligen prata om det så här, att kroppsideal och sådana grejer.
Det, så man kan vara öppen
Och säga så att det kan vara så, men alltså alla kommer inte se likadan ut.
Nej, och man får peppa varandra istället som så.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men då kanske det finns det ju saker som vi kan, som man kan göra för att motverka den här psykiska ohälsan hos många.
Absolut, alltså det finns ju så många olika, alltså inte lösningar på det, men grejer som kan förbättra.
Ja, sätt som man kan...
Typ förebygger.
Precis, förebygger.
Och det finns ju både från familj eller från sportledare, alltså så här, tränare, eller någon man kan lita på, någon kompis eller någonting. Eller professionell hjälp finns ju självklart också.
Mm.
Men att utbilda ledare tror jag är det viktigaste sättet att förebygga det.
För verkligen. Det är de som har närmast kontakt med de som är aktiva.
Exakt.
Och de är ju förebilder.
Mm. Och visst berättade du, Annika, om någon ledarskapsutbildning? Om
ja, det exakt. Med... Alltså det, man behöver ju ha en utbildning på det, tror jag, för att få lite större förståelse på hur psykisk ohälsa kan visa sig olika sätt inom sport.
Mm.
För... det finns ju många olika typer. Till exempel när vi pratade om ångest, att man, när man sätter mål och inte klarar de målen, så får man den här pressen att man ska klara det. Eller stress som vi har pratat om.
Mm.
Att också som kan komma fram av målsättning. Ätstörningar och så. Alltså, allt sånt. Det behöver man en djupare förståelse i hur det kan framkomma. Vad det kan bero på. Alltså... vad är orsakerna och hur kan man förebygga de här orsakerna? Det behövs utbildning på hos coacher och tränare. Och det behövs för alla, tror jag.
Mm. Nej, jag håller med, verkligen.
Mm.
Det är ändå en realistisk, möjlig lösning. Ja. Som okay, det kanske inte löser problemet, men det förebygger i alla fall.
Exakt.
Precis.
Mindre personer kommer hamna i den här tuffa situationen med psykisk ohälsa.
Ja, och jag tror att det är många som ändå... alltså, så här, det kommer alltid vara människor som hamnar i den här tuffa sitsen.
Mm.
Och då så får man, jag tror att man får försöka vara öppen med det. Det är såklart svårt att prata med folk om man inte känner sig öppen med att prata med olika människor. Men att känna att, jag tror att tränare behöver ändå vara öppna med att kunna prata om det.
Det ska ju definitivt inte vara något tabuämne.
Nej, det ska ju verkligen, alltså man ska kunna prata om man har något problem och säga, ja, jag känner ångest angående det här i träningen. Och det, för eftersom att träning är en så stor del av livet, så kan det ju påverka andra delar av liksom ens vardagliga liv. Alltså jag till exempel haft mentala spärrar med gymnastik. Mm. Det får många, det är väldigt vanligt. Mm. Jag har haft det väldigt länge. Och då får jag ångest när jag bara tänker på att till exempel göra någonting, någon gymnastikanning liksom. Mm. Och då så går det genom mitt vardagliga liv. Till exempel jag tänker på det på natten.
Ja, det påverkar det utanför själva idrotten också.
Och det, då, jag tror man måste prata om det för att liksom typ övervinna det.
Mm. Jo, men det tror jag är jättebra. Alltså att en viktig del grej att ta upp. Mm. Man måste kunna ta upp det med andra som man litar på. Och det behöver ju inte vara...
En professionell. Det kan ju vara vem som helst. Mm. Alltså ja, exakt. Någon i familjen. Eller...
Och det är så vanliga grejer. Alltså, psykisk ohälsa är vanligt.
Mm.
Det har alltid funnits. Bara att man kanske inte har större alltså, uppfattning om det.
Nej.
Så man, jag tror att det är någonting man bör prata om på träningarna. Kanske det behöver inte vara varje träning. Så här, nej, hur mår du?
Nej.
Utan det kan ju vara... Liksom någon gång i månaden, en gång per halvår, alltså så här, så här, hur går det för dig? Mår du bra? Alltså är det någonting som du har problem med?
Mm, som en check typ.
Ja, exakt. För jag tror det är viktigt att checka upp på varandra. Mm. Jätteviktigt.
Det är ju tänka på att man blir tjej och det är ju också liksom.
Det är också att bygga på sammanhållning och det här också.
Exakt. Och jag menar, psykisk ohälsa, det påverkar inte bara idrotten.
Nej, verkligen.
Det påverkar också skolan. Och bara sin vardag när man umgås med kompisar.
Mm.
Och det kan ju påverka kompisarna också i sin tur.
Ja, verkligen. Alltså om man själv mår dåligt så kanske kompisar märker av det. Undrar så här, varför mår de dåligt? Så här, hur kan jag hjälpa till? Hur kan jag? Och så får de, så jobbar de upp sig själva för att de ser sina kompisar.
Just det.
På det här sättet.
Ja, om man tar upp det här med ätstörningar. Mm. Då har jag själv upplevt, men jag har haft kompisar som tyvärr har haft det. Och som jämför sig med en själv, så man själv börjar få ångesttankar och så här, bara vänta nu, är det något fel på mig, ska jag verkligen äta så här mycket, och det påverkar en själv jättemycket.
Exakt, man...
och så bara nej, sluta, håll på sådär. Och så får man liksom rätta till sig själv, men det är ju bara, det visar ju på hur triggande det kan vara av att, för en själv av att någon annan mår dåligt.
Jag tror att det är därför man måste ändå prata om det.
Mm,
alltså så här, för jag ser så mycket på typ TikTok att man, alltså så här, när man börjar prata om ätstörningar, det är så här, trigger warning.
Ja,
så här, jag tror man måste prata om det för att det inte ska bli triggande.
Mm.
Ja.
Annars så...
Ja, det ska, man ska kunna prata om det.
Ja.
För att kunna hjälpa människor. Mm. Förebygga ätstörningar.
Ja, pratar man inte om det, då blir det tabubelagt. Så...
Ja, verkligen.
Man måste ju stoppa det.
Det är jätteviktigt.
Sen tänkte jag på en sak till, och det är ju överträning, och det hänger ihop med det här prestationsångest och att man tränar för mycket utan tillräckligt vila. Jag tror att många som är väldigt målmedvetna eller väldigt inriktade på att nå sitt mål och göra allt för det, det kan bli lite, det kan bli för mycket träning. Och det blir ju, då kan det leda till utmattning, och det påverkar ju både fysiska och psykiska hälsan.
Ja, det blir ju negativt. Också en påverkan på vardagen.
Exakt.
Menar, är man utbränd, då är man inte utbränd bara i träningen.
Alltså, nej, det påverkar i skolan också.
Jobbet, var som helst.
Mm, precis. Och om man då börjar, och det kan ju vara en inre motivation att träna mycket. Men sen kan det ju bli för mycket, och då är det ju viktigt att andra ser det, att pressen, alltså det kan ju bli för stor press, att det blir prestationsångest, och det är särskilt i konkurrentutsatta miljöer som typ så här, ja men, om vi tar till exempel fotboll då, där man hela tiden tävlar mot andra lag och måste vara bra för att kunna vara med i ett lag och
tävla. Men det är viktigt också att nämna att det är inget fel med mål. Det är
bara
verkligen att ha för höga mål, och till exempel man vill bli världens bästa spelare. Jag menar, det är kanske inte det första målet. Man kanske borde ha delmål istället.
Precis.
Eller bara göra det för skojs skull. För det blir väldigt, väldigt svårt, och det blir tufft för psyket.
Och köra lagom med mål. Så att man kanske inte, det första målet är att bli världsbäst, utan... Ja, men det är jättebra att ha mål, absolut. Exakt. Det är så man utvecklas. Och då märker man ju också, som vi sa förut, att man får ju självförtroende när man ser att man klarar det man har tränat för länge. Mm. Och det är ju superbra. Ja,
det är bra för hälsa.
Men, precis.
Men drar man det för långt, då blir det dåligt.
Ja, precis. Vilar man inte tillräckligt mycket eller bara fokuserar på att pressa sig själv, så påverkar ju såklart psykisk hälsan för det.
Man måste hitta den här medelvägen.
Precis. de som tränar är... Eller hur säger man så?
Ja, men de som tränar, de är ute på internet och de är på sociala medier.
Mm.
De borde veta om att det här inte är realistiskt.
Nej, precis.
Så därför är det viktigt med utbildning för tränare.
Exakt, så alla... Det tror jag också hade varit alltså, jättebra. Att tränare får lite mer insatta i det här. Eller blir lite mer insatta i det här sociala medieanvändandet. För jag tror att definitivt att ungdomarna är de som använder det mest. I alla fall jämför sig med andra, skulle jag nog gissa.
Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av vår podd. Vi hoppas att diskussionen har gett er ett djupare... Det är det du sa. Okej, vänta. Ja, jag har en idé. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av vår podd. Vi hoppas att våra diskussioner har gett er en bättre förståelse. Ja. Vi hoppas att... Okej, vänta. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av vår podd. Vi hoppas att våra diskussioner har gett er en djup... Vad sa vi? En bättre förståelse. Bättre förståelse, bättre förståelse. Mm. Jag ska försöka. Yeah. Tack för att ni lyssnar på dagens avsnitt av vår podd. Vi hoppas att det här avsnittet har gett er en bättre förståelse om psykisk ohälsa inom sport för unga. Det är viktigt att vi alla blir medvetna om de här problemen och jobbar tillsammans för att skapa en stödjande miljö. Tack för att ni lyssnade.